Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie i den här stolen. Och mitt emot mig har jag...
Mattias heter jag.
Min gamla parallellsladenpolare.
Eller hur va?
Hur är läget?
Jo men det är bra. Vi kan väl börja med att säga att om det är några mystiska ljud som pågår under den här inspelningen så beror det på att av någon anledning så har någon, känns som någon har hackat vår studio eller i alla fall hackar i väggarna i studion. Så dyker upp något konstigt ljud så kan vi tyvärr inte göra så mycket åt det för att våran eminenta gäst som vi snart ska presentera kan
är ju inte, nu,
kan, är ju människor som kommer till oss. Och, så
men, att vi men det borrar och smäller lite i taket som om Jönssonligan försökte ta sig in i vår studio uppifrån.
Och vi får väl hoppas att de, vi vet inte, men vi adresserar det redan nu så behöver inte någon känna att vad är det som pågår.
Så är det. Hur är formen på dig?
Den är mycket bra.
Inget coronavirus i systemet?
Nej. Jag har väl funderat på att när ska jag packa ihop och flytta till torpet.
Är du lite så katastrofmänniska?
Nej, faktiskt inte. Men någonstans när man bor i en storstad med väldigt mycket människor och med den takt som det här viruset har ökat så är det klart att jag tänker tanken.
Ja.
Att undrar om jag ska faktiskt packa ihop och bo i skogen en stund.
Mm-hmm.
Det, fast kanske inte på allvar. Men tanken slår mig. Och sen tänkte jag ju, och dina vägnar, för du ska ju dra till Japan om någon månad i och för sig.
Ja.
Och då tänker jag att det är lite åt det där hållet. Och då är man ju så här, snacka om så här. Ja, uh-huh. Kanske onödigt orolig.
Just det.
För jag ska nämligen ta lunch med dig idag efter du kommer hem.
Så det här kommer ju fram till vad det egentligen handlar om. Vågar du äta lunch med mig dagen efter jag har kommit hem från Asien? Faktum är att jag läser inte så mycket tidningar och följer inte så mycket tv. Så jag har inte riktigt följt med riktigt i hypen. Men eftersom...
Men det kan ju inte ha undgått dig att...
Nej, absolut inte. Därför att Primus kommer hem från skolan och är orolig och funderar om corona. För det får de ju prata om i skolan hela tiden. Det är ju liksom en sån grej att det är någon sån här, de tittar på något sån här Lilla Aktuellt eller såna saker. Så då är ju han orolig för om han ska liksom, har jag, när han är lite feber, har jag coronavirus kanske? Men, nej, det tror jag inte du har. Jag tror du bara bondförkylning. Men så att jag, det är inte som att, men så då gick jag in och läste på lite och den statistiken jag kunde hitta stödjer ju hittills inte någonting annat än att det har dödat ungefär en tredjedel så många människor som den normala influensan dödar.
Mm.
Så att det kanske är bra media, men än så länge finns det väl ingen grund för att det skulle vara någon Ebola. Nu vart ju inte Ebola heller om man säger så. Liksom, det var
nej,
inte så
men man evakuerar ju folk och stänger städer och allting. Ja. Så jag tror man ska ta det på yttersta allvar i alla fall. Ja. Men vi får verkligen hoppas att det inte eskalerar för mycket så att du faktiskt kan åka till Japan.
Precis. Mm. Precis, det kan vi vara överens om.
Det kan vi vara väldigt
skit i det nu då. För att oroa sig är det minst effektiva man kan syssla med. Så att jag tänker att jag är pepp på att åka fram till dagen innan och visar sig att jag inte ska åka så åker väl inte då då. Då är det, bra. Då får jag väl någonting annat.
Men du, någonting som angår oss båda, i alla fall mig mest, det gör väl för dig också. Men jag är ju, det här ska bli väldigt
vi
kul att prata om.
Vi får se, mer dig än mig tror jag.
Eftersom jag har ett landställe och nyligen satt solceller på landstället och väldigt så här intresserad, så här, jag har blivit lite mer intresserad av elen. Och kanske också för att jag satte de här solcellerna var för att jag någonstans nog hade så här, skomakarens barn missat hur mycket el jag faktiskt betalar.
Mm.
På vårt lilla landställe. Tidigare så hade jag en villa och ett landställe. Och då var det så mycket el så jag liksom reflekterade så mycket på det. Men sen när man kände det så var bra när jag flyttade till en lägenhet. Då kommer det gå åt mycket mindre el i mitt liv. Men sen så var ju fortsatt räkningarna väldigt höga. Och då började jag titta på hur kunde de vara så där höga. Men det är väldigt intressant. Det är ju en superintressant sak. Hela den här grejen med el idag. Och miljön inte minst. Så därför,
ja, men det är
så...
mer som blir el om man inte vill ha en oljepump. Liksom förbrännare i källan. Och man vill inte ha en bil som kör på diesel. Utan det ska vara el.
Ja, precis. Jag ska få en elbil också. Som jag har sagt i tidigare podds i somras. Och sådär, så att, fan, jag är nog lite, jag är lite el.
Så inför ett avsnitt är vi laddade.
Ja, kan man säga. Man får säga det. Det ska bli spännande.
Ja, det ska bli spännande. Shit, man kan fortsätta. Då vill jag bara säga att jag var en gång inbjuden till ett svenskt kärnkraftverks fackföreningsklubb för att hålla en föreläsning om hur man fick mer energi i livet. Det tyckte jag var väldigt, väldigt roligt och det tog mig 2 timmar bara att hålla mig borta från att göra det skämtet att kärnkraft att bjuda in mig
på. Och när du drog det skämtet, åmar de sig då, eller? Nej, nu släpper vi
det. Nu var det så dåliga elskämt så en gäst, Daniel Lindén, fattade inte ens Omar-skämtet. Det var så att vi tog det för långt.
Det var för liksom. Mycket motstånd.
Ja, det var ett motstånd där. Vi släpper alla
eventuella kontaktsvårigheter
innan vi får sladd. Och sen så går vi till jobbet här.
Kungen av el, får man kalla dig för det? Vi kallar honom i alla fall för det. Kungen av el, Daniel Lindén. Välkommen hit!
Tack så mycket. Tack, tack.
Står det på ditt visitkort, kungen av el?
Nej, det borde kanske göra det. Ja. Nej, det gör det inte tyvärr.
Nej. Känns det att det blir många elskämt i din bransch? Eller är det bara vi som är lite...
Jag tror att de lite är av det faktiskt. Ja. Men det kan väl komma ett annat.
Ja. Jag har en gång gått in till på en läderverkstad och sagt, är det kul att jobba här? Jag menar, ni garvar ju hela dagen. Bara för att kunna få
Noel. Ja, och ska vi gå in i den här, du kommer ta det. Då skulle man kunna sitta här i en timme och bara dra massa skämt. Och det värsta är att jag tycker att de är rätt roliga.
Göteborgspodden?
Du har en annan nivå på det. Det är okay. Liksom, ja. Men återigen, vi släpper det
så
en
inte så mycket elskämt på det. Men el har ju blivit din grej, verkligen.
Ja, det har det väl blivit, absolut. Jag har ju jobbat sjukt många år med el, liksom, så att det har ju blivit liksom det har blivit ett litet livsval, kan man säga.
Ja.
Men hur kommer det sig, om vi ska backa till början här nu, när du gick i skolan och gick du elteknisk linje?
Nej, det gjorde jag ju inte.
Han måste ju gått natur, det ser du ju lång väg.
Ja, det gjorde jag ju faktiskt. Ja. Var det glasögonen som avslöjat eller vadå?
Det
var hela känslan.
Ja, det var hela känslan.
Ja,
okay.
Men du är en skärpsnubbe, det märker man.
Ja, right. Också lite lugn sådär. Man tänker såhär, han tänkte strategiskt redan då. Liksom. Då har han så många valmöjligheter som möjligt.
Charlies pappa jobbade som, han hade kalkylator på sitt visitkort.
Ja, han var kalkylator, min pappa.
Mm. Så att, han känner igen en naturperson när han ser den. Ja, men då började du där. Och sen...
grejen är att det var mitt första jobb. Eller mitt riktiga första jobb var det. Då började jag jobba på ett elbolag som fanns i Sundsvall där jag är uppvuxen. Som sen vart uppköpt av ett stort tyskt bolag som slukade upp stora delar av elbolag i Sverige. Och sen dess har jag jobbat med elbranschen liksom hela livet i princip. Från dess.
Hur gammal är du nu?
36.
Men då har du, kan man ju säga, att du har lite erfarenhet av det.
Ja, jag har jobbat en hel del med det. Stämmer.
Och hur har elbranschen utvecklat sig från det att du började tills där vi står idag? Det är liksom, många branscher har ju genomgått en dramatisk förändring och man kan ju hitta på det, att det borde väl vara så på elsidan också, eller?
Det var lite sjukt, för att när jag började där så var det någon som målade upp bilden om att elbranschen står inför nästa jätterevolution. Typ så här, man hade tittat på telekom. Det liksom var fasta linjer. Mobiltelefonerna kom in, helt plötsligt var det trådlöst. Man kan åka mellan länder. Liksom, det här var den stora revolutionen som hade skett i andra branscher. Och så såg man framför sig att el är nästa grej. Liksom.
Trådlös el.
Ja, men typ, men man pratar om solceller, elbilar, på den tiden kanske man pratade om batterier då, men man pratade om de här sakerna och liksom hur det här skulle förändras totalt sett och allting.
Så det workshoppades mycket?
Det gjorde det. Uh-huh. Och det var liksom mycket buzzwords. Mm. Och den här dammiga industrin liksom skulle omvälvas totalt. Och man visste inte vem det som skulle komma in och skälpa hela den här industrin, för det skulle gå åt något annat håll liksom. Så 10 år senare hade det ju inte hänt någonting. Så det var ju exakt samma grej. Mm. Man pratar fortfarande om samma sak. Går du på en konferens idag så pratar man om exakt samma sak fortfarande. Alltså det slutar ju liksom inte, tugget slutar inte gå.
Så man säger precis samma sak, har gjort det i 20 år. Men man pratar fortfarande om den där revolutionen som ska komma.
Exakt. Och vem det är som ska, vem det är som ska få det här bolaget som man jobbar på att i princip gå i konkurs.
Mm.
Det är det man pratar om.
Mm.
När kommer smällen liksom?
Varför är det så? Alltså, är det liksom som bankgrejen? Man brukar ju säga det, varför är banken så innovativa? Därför att de har en affärsmodell som har funkat fruktansvärt bra i typ 200 år. Det är en väldigt liten anledning för dem att förändra någonting.
Mm.
Är det så med elbranschen också att det finns liksom egentligen ingen genuin förändringsvilja hos branschen därför att man driver en jävligt bra affär? Eller?
Nej, ja. Så här, man har ju monopol också.
Mm.
En väldigt stor del av sin vardag är ju en monopolverksamhet. Man äger massa kablar, de har ett väldigt högt värde och man får väldigt fin avkastning på det här värdet. Man har vattenkraftstationer, man har kärnkraftstationer som nu dock läggs ner och kostar massa pengar i avvecklingen. Men man sitter på massvis med liksom kapital som ger bra avkastning och det är ingen som kan rucka på det här. Det är inte så att nätet inte behövs imorgon. Det behövs, du kan ju ta lika mycket betalt om inte nästan mer dagen efter. Det är inte så att vattenkraftstationen slutar få vatten till sig utan den pumpar ju fortfarande ut liksom svin mycket pengar.
Mm.
Så att en stor del av verksamheten är ju liksom monopol. Så om ens kollegor på branschen, om någon är konkurrensutsatt så tycker man lite synd om dem för att de jobbar ju på försäljningsavdelningen och de måste jobba med ju kunder och hela biten.
Mm.
Men de liksom innovationsandan osar ju inte på de här bolagen direkt.
Mm.
Man vill mycket men man har ju otroligt svårt att göra någonting.
Mm. Det är en oljetankar som inte är så lätt att vända.
Utan dess lika.
Och hur påverkar det oss kunder då? Jag menar liksom el är ju, nu ska jag ju svära lite i kyrkan här då, men el är ju inte den sexigaste ämnet tänker man så här spontant. Jag menar, jag vet inte om du känner igen detta.
Vad tänker du då?
Nej, men jag tänker när du går på mingelfest och så frågar folk så här, vad jobbar du med? Så bara, jag är ju rockstjärna, vad jobbar du med? Jag jobbar med el. Ja, rockstjärna, berätta lite mer. Tänker jag att det blir då, att man inte blir så här, åh, äntligen får vi prata om elgrejen.
Fast har inte det förändrats? För jag tänker, jag skulle nog kunna tänka att fan, sexigt att kunna mycket om el. Med tanke på, som vi inledde med att snacka om, med solceller, elbilar.
Jo, men det kunna mycket, men liksom så här, det kanske inte är den räkningen man är mest passionerad över att hålla på och läsa eller liksom så här, wow, vad gör vi med? Finns det inte något så här lite snusförnuftigt? Det här är en fast kostnad, vi vill inte ha onödigt. Och man har liksom läst alla reportage om att man borde släcka lamporna i de rummen man inte är och stänga av datorn när man går och lägger sig. Jag vet det. Jag borde ha svagströmslampor överallt som möter slå i fötterna i trösklarna och liksom. Som så här. Eller är det bara jag som tycker att el är lite...
Nej, men det är en allmän uppfattning, helt klart. Det här är ju ett problem.
Mm.
Inte för mig som går på en fest så ska introducera vad jag sysslar med, men det är ju ett problem för att energi är ju en väldigt, väldigt viktig fråga.
Mm.
Alltså om man tittar på klimatutmaningen globalt sett så är det en av de största områdena som är. Och så är folk inte jätteintresserade. Alltså det är ett jätteproblem.
Ja, det är märkligt. Hur jag måste ändå säga, el är ju så mycket mer än kärnkraft. Kärnkraft är en del att få fram el på. Men från nu att man, från 80-talet när man gick ut och körde folkomröstningen om kärnkraft och man landade i den här linje 2 som gjorde att man skulle avveckla över en tid och sådär.
Mm.
Så har det ju nu blivit en ganska ny het debatt om det här med att man lägger ner kärnkraftverken och så. Har du någon åsikt om det? Det är inte därför du är här för att prata om kärnkraften. Men det är bara kul att höra dig som har varit i elbranschen så länge.
Okej, okay, så den kärnkraften som man byggde först, den visade sig att det fanns ju vissa brister med den. Som vi fick se till och med liksom dokumentärer om. Den som vi har byggt i Sverige, den är ju stabil. Liksom. Den har ju fungerat väldigt bra. Vi har ju haft liksom väldigt lite problem med den. Och det har ju fungerat otroligt bra. Men det är också så här att bygga ett nytt kärnkraftverk, det är ju en enorm risk idag i form av ekonomi. Därför att det är så mycket säkerhetsregler kring de här kärnkraftverken som ska byggas. Och det tar så långt att bygga det. Sen har vi den politiska aspekten på det hela som är så här, vad kommer spelplanen vara de kommande 30-50 åren? Ja, det är ingen som vet.
Mm.
Så liksom att börja bygga ett kärnkraftverk idag, det är liksom, jag tror inte det är någon som vågar ens göra det. Även om vi går ut och säger så här, ja, men nu Vattenfall, nu är det dags. Nu får ni green card här, kör hårt. Jag tror inte inne på styrelserummet att man tycker så här, let's do this, utan då är man nog, ah, shit, ska vi verkligen göra det här? Då ska vi inte bygga liksom vindkraftverk överallt istället och satsa på det som vi vet att vi kan fortsätta göra. Mm. Teknologin är ju rätt, alltså, den är ju rätt häftig egentligen, den som man har uppfunnit med kärnkraft. Och den fungerar ju faktiskt ganska bra. Men går det dåligt så går det ju ruskigt dåligt alltså. Mm.
Men om vi ska återkoppla till också lite mer kärnfrågan och varför du är här. Kan du berätta
kärnfrågan.
Förlåt. Berätta. Du är grundare till ett bolag.
Det är jag.
Du försöker ju utmana de här oljetankervärlden här, eller?
Ja, absolut. Alltså som jag började med så var det någonstans här. Det är ett stort problem att folk inte är intresserade. Mm. Det här är en jättestor fråga. Den är viktig för, liksom, den är viktig för miljön och den är också privatekonomiskt viktig. Det är en av de största kostnaderna som en privatperson har om man bor i villa.
Eller om man har en fritidshus kan jag skriva under på. Så ja. Det är en stor kostnad.
Finns det, kan man säga så här, var ligger den här räkningen? Rent statistiskt, hur mycket av en hushållsekonomi går till el?
Det beror ju på kanske vart man bor i Sverige, men jag skulle säga att bor man i inte någon av de här storstäderna så kanske det är den största kostnaden man har. Den är större än lånet man har. Mm. Och försäkringarna. Så att, det är ju en jättestor kostnad. En normalvilla gör jag med någonstans mellan 15 och 25 000 kilowattimmar. Och skulle du omsätta det enkelt i pengar så är det ju ungefär 15 till 25 000 kronor per år. Mm. Och den jobbiga med den är oftast får man den största räkningen i januari. För det är de har gjort av med mest del. Och den kan liksom vara 5, 6, 7 000 kronor.
Och det är ju ändå intressant om man tittar på liksom, slå på tvn och se hur många reportage som gör om hur räntepriset eller räntorna går upp och ner och vad boräntan ska vara och inte ska vara. Och så ser man motsvarande hur många reportage som gör om elpriset är på väg upp och ner eller vad ska man ha bunden eller rörligt elavtal, så kan man ju konstatera att det finns ju 10 gånger mer skrivet och filmat om boräntor än vad det finns om elpriset.
Ja, det gör det absolut. Nej, men så det var mitt största bekymmer med det här, det var liksom ett väldigt lågt engagemang, väldigt liksom för få personer som tycker det är superintressant. Och det är ju för att ingen har gjort det här riktigt bra, kände jag.
Och vad är det folk tycker är intressant? Kostnaden, är det den vi pratar om nu? Vad är det som är intressant? Är det alltså vilken sorts el vi ska ha som vi pratade om nyss? Eller är det just det här med kostnadsabonnemangen, avtalen som folk sitter med?
Jag tror att man känner sig, anledningen till att man inte tycker det är jätteintressant är för att man känner sig ganska maktlös. Mm. Alltså det är det största problemet. Man känner att man har fått någonting som du betalar för men du kan inte påverka det. Och så får man en faktura. Och så inte ens med civilingenjörsexamen så går man igenom den och inser liksom, vad är det här egentligen? Utan man inser att det är ganska komplext att försöka penetrera vad är det faktiskt jag fått betala för. Det är en faktura från nätsidan och en faktura från ett elhandelsbolag. Det är massvis med olika poster på dem. Det är kilowattimmar som man har svårt att relatera till. Och det här är ju problem.
Precis, och den här, om vi börjar bena ut det där, för det här tror jag är ganska intressant ur ett privatekonomiskt perspektiv då. Det här med den här fasta, den kan man ju inte överhuvudtaget påverka.
Ja, du kan ju påverka den, för den baseras på hur mycket el du använder. Mm. Så att använder du mindre el så går ju kostnaden ner. Men sen den fasta komponenten som finns på den nätfakturan som brukar vara på någon tusen per år. Den är också beroende på hur stor säkring du har hemma. Ja, så där kan man få en elektriker som ändrar storleken på säkringen. Och på så sätt så kan man ju då få ner sig en fasta kostnad.
Men det är ändå märkligt, för det är på tal om monopol. Där är det ju någon som har, i det här området så är det den här leverantören som har monopol på den fasta. Och sen, jaha.
Det var de glada kollegorna i det där stora elbolaget som alltid kunde skicka sin faktura på.
Ja, just det. De var glada. Ja.
Ja, precis.
Men den är inte så till att börja där då. Om vi börjar med lifehacksen här. Den sägs att den är fast, men man kan faktiskt påverka genom att ändra vad man har för matning in eller vad man för säkring.
Ja, precis. Vilken säkringsstorlek man har.
Ja.
Mm, men sen ska du starta dammsugaren samtidigt som du har ugnen igång och sen så går säkringen.
Ja, men har vi generellt sett för stor, är det som att hälften av alla som lyssnar på detta skulle kunna spara ett par hundra lappar på bara byta säkring, eller skulle man då helt plötsligt måste barnen stänga av Netflix när man ska dra igång
handlingssystemet? Jag tror definitivt, om man har gjort saker och ting i hemmet, typ så här man har bytt till en värmepump eller man har haft en direktverkande elvilla och så man satt in en sån här luftvärmepump i hemmet eller man har gjort tilläggsisolering och sådana saker, då sjunker ju elförbrukningen och sjunker också effekten. Mm. Men det är sällan man går ut och börjar fundera på, ska jag byta min säkring nu? Men hade man gjort det då hade man kanske kunnat spart ner det.
Hur gör jag det då? Hur listar jag ut vad jag har för säkring och kan jag liksom öppna proppskåpet och titta någonstans?
Så om du öppnar proppskåpet så har man de här porslinsskruvarna.
De här tre stycken.
Ja, så där på dem, i dem så står det ju 16A, 20A, 25A. Och det är ju storleken på säkringen då. Har man haft en större villa med direktverkande el hemma, massvis med element, då står det ofta 25A där. Har du sen satt in en luftvärmepump och inte behöver lika mycket av den, då kanske 20A fungerar så utmärkt. Och det är 20 ampere då.
Så vad man gör nu, det är att man, när podden är klar, så går man, öppnar proppskåpet, skruvar ur en av de här, eller tittar.
Det är ett litet glasfönster på dem, så håll inte på att pilla där inne så mycket.
Så kan man titta in och så se om det står 25 där. Då skulle jag kunna ta den och sen så mejla till min jourhavande elektriker och säga, hör du, så här mycket förbrukning har jag per år, det står 25 här. Ska jag verkligen ha 25?
Låter som en bra idé.
Det är lite som megabiten ju på nätet hemma. Man har kanske, man ska ha 500 fast man behöver egentligen bara 100. Man behöver inte byta förrän det börjar sagga liksom på filmen.
Absolut.
Men det är ändå, kan jag tycka, att det är ändå en fast, man är ändå ganska, som du sa, det var de kollegorna som jublade mest. Men sen har vi elhandelssidan då, som den andra.
Är det de som säljer el?
Ja, det är de som säljer
el. Och det är bara de här två sakerna man betalar för. Man betalar för den där liksom linan in och storleken på proppen. Och sen är det själva avgiften för förbrukningen.
Ja, precis. Sen är det ju oftast då baserat på hur mycket du gjort av med. Till nätbolaget så betalar man ju också en rörlig avgift som kallas överföringsavgift. Så det är allting som går igenom linorna liksom. Så per kilowattimme som slitaget, om vi kallar det så då. En är hur mycket kräm du kan få ut och en är slitaget.
Och hur mycket kan jag påverka?
Det är nästan svårt att höra utan att dra på mungiporna faktiskt på de här, just den där avgiften. Liksom. Slitageavgiften. Fast de, ja.
Ja. Sänker du din förbrukning, sänker du din förbrukning, så går ju den ner. För den är ju helt rörlig. Så att den är ju beroende på mycket du gör med.
Men jag kan inte förhandla, jag kan inte ringa upp till dem och säga så här: du, nu tar ni 3 öre. Jag är beredd att bjuda 2 öre här för jag kan inte välja någon annan. Så jag kan inte säga, då slutar jag.
Nej, då kommer de nog informera att i juni nästa år så höjer vi det här lite till. Inte så mycket, men det är liksom.
Just det. Så där liksom, man får fokusera på det man kan påverka i livet. Det här kan vi inte påverka.
Nej, den är ju bara, det där är ju det som man känner sig kanske lite maktlös kring. Nej, men, och i grund och botten är ju så att den där saken med maktlösheten är ett problemet. Så man måste kunna ta tag i det och göra någonting med det. Och då är förbrukningen oftast det som är, man kan göra någonting med i hemmet. Efter att ha jobbat i elbranschen jättemånga år så insåg jag en sak. Och det är liksom att konsumenter vill förbruka mindre el. Elbolag vill sälja mer el. De tjänar alla sina pengar på att sälja el. Och så fastnar man i den ekvationen. Så om någon ska hjälpa mig att förbruka mindre el, om det inte är den som ska leverera det till mig, vem ska då göra det? Det här är ju någonting som är helt liksom bakvänt.
Just det, för det finns bara två. Normalt sett är det bara två parter. Den ena vill sälja mer och den andra vill ha mindre.
Ja.
Och då blir det inte så mycket annat än att den här enhandelsgrejen möjligen att man kan titta på olika leverantörer. Men that's it ju.
Exakt.
Det är som att boka avgiftning hos sin lokala knark. Langare och tror att man ska få en bra avgiftningsprocess.
Det blir inget bra.
Det är det det handlar om.
Det är precis.
Ja. Du får den av mig. Kan du göra en film på? Incitamenten är otydliga.
Ja, exakt. Ja. Så att vi grundade ju det vi säger är världens första digitala elbolag. Så vi samlade ihop alla smarta killar och tjejer som vi kände i branschen och så grundade vi bolaget Tibber. Som är en digital elleverantör. Och vi tjänar inga pengar på att sälja mer el. Vi tjänar inte pengar på el. Så vi försöker få våra konsumenter att förbruka så lite som möjligt. Och det man ändå har kvar ska man förbruka så smart som möjligt.
Mm-hmm. Så jag köper kilowattimmarna av er. Och ni upphandlar, ni sitter ju inte i källaren och tillverkar kilowattimmar då.
Nej.
Genom att liksom gnugga skosulor mot katter eller något. Utan då har ju ni köpt dem i er tur någonstans då.
Så vi söker upp gröna elproducenter. Alltså vindkraftverk, privatpersoner med solceller på taket. Köper vi mycket el ifrån. Eller en vattenkraftstation som står i någon fors någonstans. Och så handlar vi upp det kontinuerligt åt våra kunder. Och så har vi byggt ett helt digitalt system som gör det här åt oss. Så att vi kan få ner kostnaden så lågt som möjligt. Och nettot där, det vill säga vad är kostnaden när vi fick igenom det hela vägen till konsumenten, det får ju du som kund betala. Så du får inget påslag eller ingenting på det, utan du som kund får betala precis det kostar att köpa in det.
Och alla andra då, om jag uppfattar dig rätt, har ju någon typ av påslag där. Alltså man köper elen för 1 krona, säljer den för 2 kronor eller 1,10. Det är liksom det som är affären.
Ja.
Som en vanlig ICA-handlare. Jag köper purjolöken för 14 kronor, säljer den för 22 kronor och de 7 kronorna emellan ska leva på något sätt.
Ja, precis. Liksom. Det är det man kallar elhandel då. Alltså det är det som man sysslar med.
Och men det gör ju inte ni. Utan ni säljer purjolöken för det ni har köpt den för. Liksom.
Ja, för grejen är att vår affär är inte att sälja el. Det blir bara en konsekvens. Vi vill ju få bort elbolaget ur ekvationen. För då kan vi för det första då får vi tag på din information om förbrukning. Mm. Så i våran app så kan du se hur mycket du gör av med. Du kan se per timme. Du kan se, vi har också byggt matematiska modeller för att räkna ut vad du har gjort av med hemmet. Du kan se hur mycket av din elräkning som har gått på uppvärmning eller mycket som står alltid på hemma. Och så jämför med andra hem så du ser om det här är rimligt eller inte. Jag gör med mycket el i mitt hem eller jag gör med lite el i mitt hem jämfört med andra hem. För att du ska få medvetenheten.
Nu är jag risk att jag går på kasta mig ut i en bassäng jag inte kan se mig. Men hur går det till? Hur kan ni lista ut, alltså el är ju el. Hur kan du se om jag har gjort av med det på uppvärmning eller på bakning eller på liksom lampor? Ja,
men, och det är ju så här. Vi drivs ju av att hjälpa konsumenten att göra med mindre el.
Uh-huh.
Så att våran drivkraft är att försöka lösa de här grejerna.
Uh-huh.
Så istället för att anställa 15 stycken telemarketingpersoner som sitter och ringer till, till massa kunder och ska sälja elavtal, så har jag anställt ett helt gäng med matematiker.
Uh-huh.
Som på vanlig till dagligdags sitter och analyserar mätdata. Så de får in data från din elmätare. Och så bygger vi då matematiska modeller som ser mönster. Och i de här mönstren så kan vi då se att om temperaturen går ner utomhus, då går din förbrukning upp. Okej, om den fortsätter gå upp en grad till, hur mycket ökar den då? Och så börjar man se mönstren och då lär man en modell. Och den modellen klarar av till slut att säga så här, aha, okej, det här huset, den gör av med så här mycket uppvärmning för den drivs av temperaturen utomhus.
Mm.
Alltid på ett annat sånt ganska enkelt. Det som alltid står på i hemmet. Så. Mm. Den, det är ju det som liksom, det kan man enkelt klassificera som alltid på. Det du använder till lampor, spis och sånt här, de används ju inte på natten utan de används ju när du kliver upp eller vaknar och använder och sen så åker du kanske till jobbet och liknande saker. Så genom att analysera mönstret av energidatan som kommer från elmätare så kan vi börja berätta de här sakerna.
Mm.
Och då börjar man som konsument förstå vad det går till och så gör man det begripligt. Och då börjar man kunna, aha, vänta nu. Vi gör ju av med mer uppvärmning än någon annat hus. Och det här ser ju inte bra ut. Det här borde vi göra någonting med. Och så helt plötsligt så får man ett incitament varför man ska göra det och vart man ska börja leta. Och så hjälper vi konsumenten egentligen att bli smartare med hur man använder el i hemmet.
Och då säger ni att ni borde skaffa en luftvärmepump. Och så skickar ni folk till en luftvärmepumpföretag och så får ni en katt på det.
Ja, nu, exakt så gör vi inte. Vi säljer inte luftvärmepumpar eller hänvisar till det. Men det kan ju vara en av råd när vi ger.
Mm.
Absolut.
Men hur var er affär?
Var er affär? Någonstans måste du betala de här matematikerna.
Jo, men grejen är att det är ju en enkel grej att göra. Så att du kan skaffa en luftvärmepump. Men då kommer vi till nästa del. Och det är det att luftvärmepumpen, den förbrukar visst mycket el. Och så har du det 22 grader inne. Och sen åker du till jobbet. Då står den ju fortfarande kvar på 22 grader.
Mm.
Och så är du där på jobbet, så kommer du hem, så är den fortfarande på 22 grader. Men egentligen, om man har gjort det lite smartare, så hade man ju sänkt temperaturen precis innan du åker till jobbet. Och sen har man börjat öka på temperaturen igen innan du kom tillbaka från jobbet. Och det här är ju någonting vi har hittat, att här går det att göra saker och ting väldigt mycket smartare. Men du som privatperson kommer inte kunna stå med en fjärrkontroll och liksom sätta av och på temperaturen. Så då har vi... säljer vi till exempel en smart termostat som du kan sätta på väggen och den pratar med värmepumpen.
Det är nu vi börjar närma oss Alexa här på något sätt, va?
Mm.
Det finns någon digital familjemedlem som skulle kunna ta hand om såna här saker, och där antar jag att vi bara är precis i början, men att det borde kunna bara bli bättre och bättre, sånt vi sysslar med, att den på riktigt kan. Säger jag till min digitala assistent att du tyvärr måste vi vara hemma med Primus idag. Kan du ringa och sjukanmäla honom till skolan? Så gör den det. Men den säger också, då tar jag mig friheten att höja temperaturen 2 grader under dagen eftersom ni tydligen ska vara hemma. Liksom.
Ja. Ja, men absolut.
Eller det verkar som du kör ugnen. Då kan jag sänka temperaturen i köket för det kommer bli varmt nog ändå eftersom du
har
satt in en stek här. Liksom.
Och det är precis det här som är grejen, att efter man har börjat förstått vad man använder energi till så måste man göra någonting med det.
Mm.
Alltså, och göra någonting med det, det kan man göra med att, som du sa förut, man ska släcka lampan när man lämnar ett rum, man ska sänka temperaturen när man åker bort. Problemet är bara det att när du åker bort på semester till Japan och så kommer du hem och så är det ju svinkallt för att du har sänkt temperaturen, då tar det ett halvdag innan den är varm igen.
Mm.
Då hade man gärna velat att någon gjorde det där åt dig. Så innan du kom hem så är det någon som har räknat ut när man ska börja värma. Och så värma hemmet innan du kommer hem.
Mm.
Och det är det vi sysslar med.
Mm.
Så då ett sätt för oss att tjäna pengar på det är att vi säljer utrustning till folk så att man kan koppla upp och göra sina hem smartare.
Mm.
Så istället för att tjäna pengar på att sälja el så tjänar vi pengar på att hjälpa folk att bli klimatsmartare, att använda mindre el och därmed få lägre energikostnad.
Den klimatsmarta delen här är ju samma sak som den ekonomiska smartheten, att man måste ju också ställa sig frågan, hur smart är det? Alltså, om jag investerar 1 000 kronor i en dator som listar ut hur jag ska spara el i köket och den gör att jag spar 120 kronor per år, då tar det ändå 8 år innan jag får tillbaks de pengarna.
Mm.
Och likadant, liksom, byter jag till 3-glasfönster så minskar min förbrukning. Det är bra för miljön. Men å andra sidan kostar en massa energi att tillverka 3-glasfönster. Så det har många år innan de... Liksom, det är ganska komplext det här att lista ut. Vad är det som egentligen är en besparing? Både miljön och ekonomiskt sett. Liksom.
Mm.
Vad tänker du kring det? För där tycker jag vi konsumenter har väldigt svårt att egentligen se skillnad på vad som... Kostnad och kostnad. Liksom.
Ja, när det kommer till miljö är det verkligen så. Och speciellt när du tillverkar fysiska produkter. En sån där smart termostat till exempel man stoppar på väggen, de är billiga. Det är inga dyra saker vi pratar om. Så du kommer kunna spara ihop den ekonomiskt väldigt snabbt. Mm. Men frågeställningen är den hållbar, för den har ju tillverkats någonstans med lite plast i sig och kisel och elektriska komponenter.
Och transporterat säkert, för de är högst troligen inte gjort i Ljungby. Liksom.
Nej, exakt. Så vad vi gör det är att vi har, alltså man har en sån här livscykelanalys.
Mm.
Så vi har ett team som jobbar bara med att titta på vad är footprinten på varje pryl vi gör. När vi tillverkar dem, alltså vilken el använder vår fabrik som vi gör den av till exempel. Vilken plast använder man, hur kom den pellet som gjort plasten av. Så vi gör ju ett väldigt sånt djupt arbete för att komma fram till, spara den här produkten mer energi än vad den kostar att tillverka i form av liksom miljöpåverkan.
Mm.
Och så långt som jag kommit idag, när vi försöker gräva upp allt vi kan, så är svaret ja. Alltså det här är klimatsmart att göra på det här sättet. Så smart teknik gör faktiskt besparingar. Men det är säkert att alla produkter ute i marknaden inte gör det.
Det där är så himla bra. Jag blir väldigt imponerad av ert sätt att arbeta. För att det är så mycket av sån här utveckling som sker liksom på politisk väg. Och då helt plötsligt är retoriken viktigare. Eller viktigare att visa handlingskraft, att det gör någonting. Än om man räknar på om det själva verket blir något slutresultat eller inte. Så det är skönt att höra att ett gäng matematiker som jobbar på detta. Som skiter ganska fullständigt i om det ser bra ut eller inte ser bra ut. Utan antingen visar det plus eller så visar det inte plus. Liksom.
Man vill gärna veta siffran i alla fall. För vet man inte siffran, då kan man inte göra någonting med det. Och det är väl det viktiga.
Ja, ja.
Men det är väl så det ser ut med allt idag, tänker jag. Det är ingenjörerna och inte användarna. Det är ingenjörerna som är de smarta som skapar apparna, egentligen.
Jo. Men titta på hela miljörörelsen. Hur mycket saker som folk sysslar med där ingen riktigt kan svara på om det här är till fördel eller inte. Det beror på hur man räknar, det beror på hur man tänker. Du och jag har ju suttit och rerat över, ska man köpa ekologisk sparris som har flugit hit eller ska man köpa närodlad som är besprutad? Liksom så här, nej, men vi ska ju satsa på det svenska. Okej, men kan vi räkna, kan de konstatera om det på riktigt är bättre?
Nej, men det här, och på den här nivån är det ju, på elsidan är det ju superintressant. Vi har bara återigen återkopplat till de här solcellerna som jag satt i våran, på fritidshuset då, så fick jag ju en ekonomisk uträkning som jag litar på att den stämmer, men det skulle ju också ta 11 år innan vi hade räknat hem totalkostnaden. Men det känns ju också bra i magen på något sätt, så att det var väl det som vi ändå fick beslutet. Jag menar, 11 år är ganska långt bort, men då har man ju inte tänkt på det här som ska byggas och göra.
Och det är ju 11 år beräknat av en knarklangare, ska man ändå säga. Exakt. Han tjänar ändå pengar
det är lite så det. Detta. Exakt så, så det, vilket jag har beräknat. Men det ser coolt ut.
Men
det känns bra i magen, men lite så är det ju. Men sen funderar jag på, för nu har jag börjat tänkt här, nu kommer jag ner på nivåer som är säkert överkurs för dig, men som ändå är lite intressant. När jag lämnar mitt fritidshus så vill jag ju, så drar vi ju ner. För ibland så tar det kanske 4 dagar innan jag är där, och ibland så tar det 2 veckor. Vi vet inte själva när vi åker, så det är ju ganska spontant. Så här. Men då drar jag ju ner, så sätter det på så här 5 grader eller 4 eller vad det nu kan vara. Men då har jag ju, dels har jag en luftvärmepump som är så gammal så att den kan jag inte liksom programmera. Utan den sitter där på vägen och den funkar. Men när jag kommer dit så går det väldigt fort. Från att jag startar den så är det ju bara en timme, och sen tänder man brasan och så får man mysfaktorn och sen är det varmt. Men ska man ha 1, 2 eller 3 element, jag har till exempel 3 element, ska man starta alla 3 på lite eller ska man ha 1 på? För jag tänker så här, 3 hjälp, då hjälper det åt. Förstår du vad jag menar? Så att jag blir fler värmekällor, eller ska jag bara ha 1?
Det bästa är ju om du använder luftvärmepumpen till att driva hela stugan, även när den är där. Du kan ju ha den på något sorts frostläge elementerna. För du hade en luftvärmd pump, eller
hur? Ja, jag har en luftvärmd, ja.
Så den är ju effektivast. För den kan ju...
Och då ska jag dra ner den så att den ständigt står på, fast på frostläge typ.
Ja, det är nästan det bästa. För grejen är att den är ju mest, den är ju bäst på att göra det här. Det är ju ett elelement fungerar så. Du tar in liksom en kilowattimme och så får du ut i princip samma mängd energi i värme. För den har ju liksom ingen... Den har ingen vettig verkningsgrad på det sättet. Medan en luftvärmepump är byggd för att ta in lite energi, men gör väldigt mycket värme av den. Så den är mycket mer effektiv än elementen. Så jag skulle rekommendera hellre en högre temperatur i sådana fall på luftvärmepumpen än att köra elelementen som ska hålla liv hela liksom det.
Och det här att han har utepolen på 22 grader året runt, det ska vi inte prata om.
Det har han inte, kan jag säga. Den är avstängd och klar nu. Han har inte fryst den, för det är inga minusgrader i år.
Men du, generellt sett, vad kan man säga då? Om man är villaboende eller fritidshus, liksom, vad är de enklaste sakerna? Om jag hade kommit till dig, vad är de tre första grejerna ni har rekommenderat mig att installera eller ändra om? Som man kan säga, du vet, så här, nästan på alla. Är du med på vad jag menar? Man kan ju ha så här, jag går till en läkare och så ska han läta magnesiumhalt och grejer. Men han kan också bara säga, fast nummer ett, sluta käka, drick in, det här, liksom, det kan vi säga redan innan, röka är dåligt. Vad är liksom motsvarande på elsidan?
Värmesystem är ju liksom det är ju den stora kostnaden i en villa. Den drar ju mellan 50-75% av all energikostnad till det. Ganska ofta så finns det ett stort, alltså man skulle kunna byta uppvärmningssätt eller som man sa nu, du har kompletterat din stuga med en luftvärmepump. Jättebra alternativ. Och sen kan man styra den smart så att man får ner sin kostnad därigenom. Så det är en av de enklaste sätten att komma igång, skulle jag säga. Sen nummer två är ju det att man, när man får tillgång till massa data, då får man en stor aha-upplevelse också. Aha, ser det ut så här? Så börjar man titta, så ser man att det står massa saker på hela tiden. Alltså som man inte ens har tänkt på. Den skruvdragare ute i boden i, liksom, som alltid står och tjuvdrar liksom, för att den är kanske, inte vet jag, den transformatorn till den är inte så bra. Pluggar man bara ur den helt plötsligt drar liksom effekten ner. Och då börjar folk ganska snabbt inse att vänta, det står ju massa saker här som tjuvdrar hela tiden, som kostar oss massa, liksom, som drar energi. Så det ska jag säga att en av de vanligaste sakerna som sker, det är att folk börjar få en ganska snabb överblick över sitt hem. Vad pågår här egentligen?
Men ge mig en teaser då. Om vi tar... Nu ska jag inte sätta dig i skiten, men jag bara säger det. PlayStation 4 hemma. Att jag inte stänger av den på kvällen utan att den står på hela natten. Liksom. Vad kostar det på ett år att ha typ en sån? Eller en skruvdragare? Eller vad du vill. Någonting som jag hade kunnat stänga av. Det finns ju förstås en stänga av-funktion här. Liksom. Men jag har inte gjort det. För att jag liksom har inte ens reflekterat över om det.
Om ditt PlayStation 4 står på också. Så då handlar det om utan tvekan ett par hundringar per år i alla fall.
Ja. Så det är liksom ett par runder hämtpizza bara på den där standby-funktionen liksom.
Ja, eller det beror på vad det är för någonting som står på då, ska jag väl säga. Vissa saker är väldigt effektiva, vissa saker inte. TV-apparater idag till exempel är sjukt effektiva standby idag, de drar nästan ingenting. Medan vissa saker, som du har en dator som står alltid på liksom, så drar
med
den.
En fläkt som är igång.
Ja, men lite så. Men det beror på hur effektiva de är. Oftast, det tråkiga är, om man har köpt någon billigare pryl som är tillverkad i ett land långt borta från någonstans, så har de inte tänkt på alla de med standby och inte samma regelverk. CE-märkning i de länderna, även om det är exakt samma logo, betyder inte samma sak som om den är tillverkad någonstans liksom i Europa eller liknande. Så det är inte alltid att de har liksom, de här sakerna är bra. Så de är ju en klassiker att man hittar bara okej. Okay. Kan man också säga så här, om den står som en klump med transformator, är den varm, då utvecklar den ju värme för att den drar massa energi. Så är den varm när den står där, då kommer den dra.
Det är inte svårare än så. Om man ska bygga bastu då? IR-bastu eller vanligt aggregat?
Ingen aning faktiskt. Det vet jag faktiskt inte.
Fan, du får vara våran elgur.
Men du, apropå värme, måste jag ställa en fråga. Därför att det var ju för några år sedan, nu är det många år sedan, det här med nu ska vi ha energisparlampor istället för vanliga glödlampor. Liksom. Och min pappa då, som är kalkylator och har jobbat i byggbranschen i många år, sa jag till honom så här, men nu är det väl bara att åka och köpa de här, liksom, även om de är dyra. Liksom. Och då sa han, nej, det tänker jag inte göra. Och så sa jag, men hur kan du inte göra det? Då sa han, därför att jag har tittat vad som är i de här lamporna. Och det kommer vara jättebesvärligt för miljön att hålla på och plocka isär och liksom återvinna de här komponenterna jämfört med en glödlampa. Och senast jag kollade, sa han, så här, visst är det så att när jag tänder en glödlampa hemma så är det inte bara ljus utan den också ger från sig värme då och jag betalar extra för det. Men å andra sidan har jag värmen på 300 dagar per år av 365 dagar. Så att om jag tar bort energisparlamporna lär jag behöva höja elementen lite grann istället i alla fall. Det är inte som att det är som min morfar som skulle liksom så här, efter att ugnen hade kört skulle luckan vara öppen för att den värmen skulle sprida sig. Det är inte som att det är klart att den sprider sig även om luckan är stängd. Värmen är ju kvar på något sätt.
Ja, absolut.
Är det så självklart att bara för att man tar bort sånt som alstrar värme att man spar så jädra mycket pengar? Förstår du den här energisparlampegrejen? Ja, men, hade ju pappa liten poäng faktiskt.
Absolut, men tillbaka till exemplet med ett elelement jämfört med luftvärmepump så är luftvärmepumpen gjord för att ge värme. En kilowattimme ut, eller en kilowattimme in kan ge flera kilowattimme värme ut. Mm. Den är designad för att kunna göra det. Mm. Den är ju så smart liksom. Medan en glödlampa kommer ju behöva jäkligt mycket energi för att göra någon värme. Mm. Den bränner ju mycket onödan för att göra det. Så att det kommer inte vara en smart uppvärmningskälla så. Sen är det ju, jag skulle säga att det har ju hänt extremt mycket med låga energilampor. Dels har de ju gått ner i pris och också tillverkningsprocessen har blivit mycket bättre. Och sen stora aktörer som till exempel IKEA kommit in och dragit ordentligt grepp kring det. Som har fått kontroll på mycket av de här frågorna också. Så det tycker jag är en självklarhet. Och det är ju egentligen en, alltså det borde man byta ut överallt man har idag.
Och där är både jag och pappa. Det var bara, du vet från början när det kom de här lysrörsglödlamporna. De är så här vanvettigt ljus. Det tog 20 minuter innan man kunde se någonting i rummet för de skulle bli varmt först. Den vågen är vi förbi.
Ja, men det ser man att då förstår man att de håller länge. För jag har ju några sådana kvar fortfarande. De håller liksom, fast det tar en stund innan det blir ljust. Så att, det är väl bra att de ändå har hållit länge.
Just lagom tills man ska gå ut i rummet.
Exakt så.
Men sen håller de med lamporna längre också.
Ja.
Vilket är en bra effekt.
Men om man då vill testa på det här så kan man gå in då. Det finns en app som heter Tibber.
Yes.
Det är där du är och det är där du verkar idag. Och då kan man testa på och se om det är effektivt. Det kostar inget att gå in och få lite rådgivning där, eller?
Ja, så Tibber, du byter ju till Tibber som elleverantör. Ja. Om du vill få som elleverantör. Så att, vi...
Men det måste ju rimligtvis vara billigare då än det jag har eftersom ni inte har något påslag, eller?
Precis, vi lägger ju ingenting på själva elen. Det finns en månadsavgift på 39 kronor i månaden som täcker liksom det som vi har som kundtjänst och de här matematikerna som sitter och jobbar och utvecklarna.
Slitageutgifter och annat. Ja.
på matematikerna.
Ja, lite så. Men själva elen är ju...
Hur mycket ska man förbruka för att de 39 kronorna man lägger hos er ska motsvara det påslaget jag normalt sett har hos en elleverantör? Kan man säga så, eller?
Nej, det är för att elleverantörerna lägger också på en månadsavgift.
Ja, okej.
Okay. Så oftast kommer de också med en månadsavgift. Men har du en vanlig villa idag så kan du gå in på till exempel statens elpriskollen, då ligger vi etta. Alltså det är bara så enkelt. Så det är klart att om vi inte tjänar pengar på el, då kommer vi vara billigast också. Men förutom det så är vi ju bäst på att ge alltså information och kunskap och man har enklast liksom att ta del av
men man måste inte köpa en massa smart utrustning.
Nej, exakt. För det är ju frivilligt. Om du vill göra det så vill du göra det. Till exempel när du ska ladda din elbil så kommer du hem och så pluggar in den här elbilen. Det många människor gör det att direkt man kommer hem, då pluggar man in den. Och då börjar den ladda direkt då. Och det vi till exempel hjälper till med där, det är att antingen kan man få en laddstation från oss eller så kan vi koppla upp din elbil till Tibber utan laddstation. Och så hjälper vi folk att ladda en elpris det som billigast. Och det är oftast på natten.
Mm. Så, gör du så eller laddar du? Du sätter i sladden, eller?
Ja.
På landet menar jag.
Ja, när jag är på landet så sätter jag nog i sladden. Men däremot så drar jag ner. Jag tänker inte på att jag sätter på den på natten för att det är billigare. Det var ett bra tips. Det jag däremot gör att jag laddar ju inte upp fullt. Jag laddar inte mer än vad jag behöver. Så jag laddar gratis där jag bor så att säga.
Just det.
Så då laddar jag ju aldrig upp bilen fullt. Utan jag laddar ju så mycket så att jag kommer hem.
Ja.
Men bra tips det där med att det är billigare tariff på kvällen.
Du, jag bor ju i en lägenhet.
Mm.
Är det någon poäng för mig att tibbra överhuvudtaget? För att det, du vet, jag bor ju i en bostadsrätt i och för sig då. Så att, ja. Men uppvärmningen är ju inte mitt huvudbry liksom.
Nej, alltså det är ju så att du kommer ju få bättre kontroll på vad du gör med. Vi kommer säkert kunna spara en del pengar åt dig. Men det har ju inte samma effekt som på en villa. Alltså din månadsfaktura är ju inte förmodligen jättestor i sammanhanget jämfört med en villa.
Nej.
Men det finns ju att göra besparingar. Men alltså om du har en månadsfaktura på 300-400 kronor så kan vi inte spara liksom... Man kan spara flera hundra kronor i månaden på det som man kan göra på en villa. Men det handlar om 10 istället.
Mm.
Men du får ju, ur mitt perspektiv, så får du ju mer för pengarna. Och du förstår vad du betalar till. Liksom. Mm. Och det kan vara en stort värde också.
Hur är det med föreningen jag bor i då? Borde jag skicka en länk till bostadsrättsföreningen och säga ni borde gå in här? För att där är det ju trapphus och liksom tvättstugor och hela skiten. Liksom så här. Är det eran grej också? Det är ju sådana saker man inte tänker på. Som...
Ja, jag förstår det. Nej, men vi har ju valt att bara fokusera på konsumenter.
Ja.
För det är också tycker jag en grej som att när man bygger såna här tjänster så måste man veta vem gör man det för.
Mm.
I och med att vi vill hjälpa privatpersoner bli de bästa de kan på det, så sätter vi liksom alla våra smarta personer på att försöka lösa det här till privatpersoner. Skulle vi också analysera stora byggnader och grejer, ja, det är en helt annan grej. Och då kan vi inte ha samma fokus. Så vi är helt inriktade på privatpersoner, villor och lägenheter.
Mm. Det finns ju några att jobba med där. Så ni har att göra en stund i alla fall.
Ja.
Ja, men det låter ju toppen. Vad kul. Ja, det här är intressant. Det sätter igång mycket saker i att man ska börja tänka på vad som drar, vad man har på och skiv elen. Som... Mm. Jättekul tycker jag. Mm. Mm. Intressant.
Ja, tack för att du kom hit.
Stort tack Daniel.
Tack.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.